Jag ska försöka mig på konststycket att bevisa min ultimata frikyrklighet genom att predika runt omkring dagens text. Är ni med? Kyrkoåret har ett tema, nådens gåvor, eller nådegåvorna skulle vi kunna säga. Och det är första Korintierbrevet 12, vers 4-9 tror jag det var. Och jag ska liksom röra mig där, men ni kommer märka att just de verserna som är kyrkoårets text, de passerar förbi snabbt någonstans i mitten på predikan. Och jag ska hålla mig runt resten av kapitlet och aningens in i nästa kapitel på slutet. Jag litar helt enkelt på att de där nådegåvorna, de kan ni redan så bra. För när Paulus i första Korintierbrevet 12 ska börja undervisa korintierna om nådegåvorna, eller andens gåvor, då börjar han i en lite annan ände. Och från vers 1 kan vi läsa: bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det var vers 1 och 2. Drogs ni, och här står det oemotståndligt, i vissa översättningar står det viljelöst eller något sånt där. Men det är ju speciellt att dras med eller dras någonstans. Och man kan ju dras med positivt. Kom med, häng med här, vi drar på gudstjänst till exempel. Men det här ordet på grekiska, och jag ska inte nämna mycket grekiska, men det heter apagomenai. Det är liksom att dras med mot sin vilja, nästintill kidnappas. Alltså att föras iväg mot sin vilja, att dras med strömmen i en flod, eller att föras med mot, alltså med ett visst tvång. Så det är som att Paulus säger att ni har stor erfarenhet av det andliga, för det hade man i Korint. Men förut, innan ni blev kristna, då drogs ni med i kulten, i det religiösa. Och ni drogs till de stumma avgudarna. Och det där stumma avgudar, det är ju en gammal biblisk, ifrån gamla testamentet också, bild på just de gudar som inte ger svar tillbaka. De gudar som människor själv formar av ett trästycke eller en sten eller gjuter i guld. I Saltaren står det om avgudarna att de har munnar men de kan inte tala. De har ögon men de kan inte se, och så vidare. Så Paulus hänvisar tillbaka till det. Korint var en sån här smältdegel, en stad där det var en stor inflyttning och genomströmning av människor. Det ligger lite mellan två hav, och det är en sån här passage i Romariket som handelsmän och andra passerade. Så korintierna var vana med tempel och med helgedomar, och de var vana med de här grekisk-romerska gudarna. Där fanns ett Afrodite-tempel och där fanns Apollon och Asklepios. Och så fanns naturligtvis på den här tiden kulten kring kejsaren också, kejsaren i Rom, som också krävde att bli tillbedd eller högt värdad och ärad. Så människorna i Korint skiljer sig från oss i Sverige mycket på att vi kallas ju för ett sekulariserat land. Och det märks i politiken och det märks i nyhetsvärderingarna att vi i kyrkan skiljer oss ut från det. Men alltså vi som folk i Sverige tänker inte så mycket i religiösa termer i vardagslivet. Utan det där har liksom suddats ut. Jag vet inte om ni någon gång pratar med muslimer och får det lite översatt, så är det ju i nästan varenda fras finns ju Gud med. Alltså man kan inte säga god morgon eller god kväll utan att det är, så är ordet Allah med, eller Gud är med på olika sätt. Alltså, hur mår du, hur är det, och vi ses, om Gud vill så ses vi imorgon och så vidare. Och förr i tiden så hade vi ju mer sånt i vårt språkbruk också. Men Paulus är inne på här att korintierna är vana med det religiösa och förstår det här. Men han vill visa på en viktig skillnad här. Förut så drogs ni med i kulturen, i religionen, ni drogs till de stumma avgudarna. Men nu är det tvärtom. Nu är det ni som har gjort ett val. Ni har gjort ett val själva att ta emot den heliga ande i era liv. Det andra han säger, nej, det kommer ju sen, förlåt. Då går Paulus vidare till nästa del efter de stumma avgudarna och säger ingen i vers 3. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i den heliga ande. Det är Paulus test. Lackmuspapper, lackmustest, vad ska man säga? Det är Paulus enkla test på om det är från eller av anden eller inte. Ja, då säger du att det är klart att vem som helst kan uttala orden förbannelse över Jesus. Ja, så är det. Jag gjorde det precis och jag menar att jag är fylld av helig ande, eller har den helig ande. Och på samma sätt kan man naturligtvis också bekänna Jesus som Herre falskt, alltså bara säga orden. Men jag utgår ifrån, och det gör väl alla som läser det här, att Paulus menar att man kan inte bekänna Jesus som Herre utan att ha den helige ande. Och man kan inte heller förakta eller förnedra eller förbanna Jesus om man har den helige ande. I Romarbrevet 10:9 så skriver Paulus: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Alltså Paulus har redan förknippat vad vi säger med vad vårt hjärta är fullt av och tror. Så det här handlar inte om jag som skådespelare kan uttala orden hit eller dit, eller om jag kan ljuga, utan det här handlar om vad är min bekännelse. Och det är väl som att Paulus lägger ett väldigt enkel grund här. Anden pekar alltid mot Jesus. Det anden gör leder alltid till Jesus. Och därför är det ett test. Ska vi testa vad som är anden, så måste Jesus vara med. I Korint så kunde man utan problem säga en sån sak som att jag talar genom en ande. Det fanns i det religiösa kulten. Det fanns många olika tempel och offer och många olika religiösa riter. Så Paulus vill säga att även om man påstår att man talar genom en ande, så måste man se vartåt det leder. Förhärligar det Jesus eller förlöjligar eller trycker det ner Jesus? Paulus säger alltså inte att anden bevisar sig genom hur stark upplevelsen är, eller hur högt personen talar, eller hur märkligt det som hände var med under och tecken, hur övernaturligt verkade det, eller hur imponerade vi människor blev. Och det är ju lite viktigt att ha med sig när vi möter stark andlighet. Därför att som människor så blir vi imponerade. Och vi dras med av extatiska sammanhang. Ja, en del blir precis tvärtom också, jag vet, och så här. Men alltså, det finns ju någonting i karismatiken som attraherar och drar med oss, och i starka grupper så finns det ju en liksom form av grupptryck där man vill dras med och vara med och så vidare. Men ingenting av det är det som Paulus tar upp som sigillet eller som sannings liksom beviset för att det är anden. Utan han säger, vi måste alltid titta vart det leder. Leder det till Jesus eller leder det bort från Jesus? Förhärligar det en mänsklig ledare? Förhärligar det ett annat sammanhang? Eller rent av anden själv? Ja, då är det inte anden. Utan om anden ligger bakom det, då förhärligar det Jesus. Bekännelsen, Jesus är Herre, är ju också intressant i det här sammanhanget, därför att just ordet Herre som används är det här ordet Kyrios, som vi har i Kyrios eleison, Herre förbarma dig. Och det är ju ett grekiskt ord, och det är precis det ordet som kejsarna i Rom krävde att bli kallade. Det vill säga att de skulle bli tillbedda som Kyrios, Herre. Och det väljer då den första församlingen, Paulus och de andra lärjungarna, att ta som bekännelse av Jesus. Jesus är vår Kyrios. Jesus är vår Herre. Det betyder inte att Jesus bara är vår kejsare, men det är en bekännelse. Han är Herren i vårt liv. Och det betyder så mycket mer än att säga jag tycker om Jesus, eller jag gillar Jesus, eller jag är på hans sida. Utan att ha Jesus som Herre, det är ju att lägga sitt eget liv under hans auktoritet och bestämmande och välde. Det betyder att Jesus har alltid sista ordet i mitt liv. Det betyder att Jesus har min lojalitet. Det betyder att jag tillhör Jesus. Jag bekänner mig till honom. Och Jesus är den som jag böjer mig inför. Han är Herren. Och därför är den bekännelsen, säger Paulus, att om du säger Jesus är Herre, då är det ett andens verk. Anden har verkat i dig så att du kan bekänna Jesus är Herre. I Johannes evangeliet 16 och 14 så säger Jesus själv om anden. Han ska förhärliga mig. Och det är det Paulus tar upp här. Testet på, är det anden? Det är om det förhärligar och lyfter Jesus. Då kommer vi till vers 4 till 6 som tillhör kyrkoårets texter för idag då. Och då står det så här. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han verkar allt i alla. Och det där är ju en rytm som Paulus vill att vi ska liksom få in. Olika, men samma. Olika, men samma. Olika, men samma. Det vill säga, vi ska inte utrustas exakt lika. Vi ska inte som Guds folk ha precis samma vapenrustning, precis samma gåvor i det andliga livet. Utan vi får olika gåvor. Men det är samma ande, samma Herre som ligger bakom. Och Kristus Herren då är densamme. Och sen kommer han till de här gåvorna. Vishetens ord, kunskapens ord, tron som andlig gåva. En sorts kraftgärningstro, mer än bara den vanliga tron. Gåvan att bota sjuka, att göra kraftgärningar. Gåvan att profetera, olika slags tungotal och tolkning av tungotal, och det är vad Paulus räknar upp här. Och det skulle vi naturligtvis kunna predika en hel serie om bara det. Men just idag så sveper jag bara förbi det och går vidare. Och så kommer i vers 7 står det då alltså. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Det är nådegåvornas riktning. Det är inte för att vi ska känna oss andligare. Det är inte för att andra ska imponeras av oss eller av mig. Det är inte för att vi ska få en högre position i församlingen. Utan det är hos var och en, hos alla, till nytta. Det betyder ju inte att det är tråkigt. Nytta kan ju vara i och för sig tråkigt ibland. Nyttig mat är ju tråkigare än onyttig mat av någon anledning. Men, men det är till nytta. Det är vad församlingen behöver. Det är vad jag behöver. Det är vad Guds rike behöver oss till. Så Gud ger någonting till oss som någon annan behöver. Gud ger något som jag kan bidra med i församlingen, i gemenskapen. Och det är nåd i sig självt. Det finns också någonting befriande i det här. Att vi inte var och en måste kunna alla sakerna. Utan jag har mina saker att bidra med. Och när jag inte räcker till så finns mina bröder och systrar som kan andra saker. Det vill säga, vi kan stötta, hjälpa varandra och vi kan bära varandra. Och ibland kanske det inte alltid finns i min församling, utan jag får gå till en grannförsamling och man kan liksom tänja och dra på det här lite hur som helst. Men själva poängen är att inte lägga alla ägg i samma korg, hur ska jag säga. Vi bidrar till varandra på olika sätt. Gud har medvetet placerat gåvorna hos olika människor. Så jag behöver dig och du behöver mig. Och så är det tänkt att funka. Och därför kommer Paulus direkt efter dagens text då in på kroppen. Vers 12. Kroppen är en och har många delar. Och trots att kroppens alla delar är många så utgör den en kropp. Så är det också med Kristus. Och så blir han nästan humoristisk, Paulus, i vers 14. Så säger han foten kan inte säga att jag är ingen hand. Och örat kan inte säga jag är inget öga. Utan varje del har sina olika kvaliteter och behövs. Om hela kroppen vore öra så skulle vi inte kunna känna lukt. Om hela kroppen vore händer så skulle vi inte kunna gå, för vi hade inga fötter och så vidare. Därför så är ju alla tankar när vi ser på varandra och tänker åh, jag skulle vilja kunna det han kan. Eller jag skulle vilja kunna det hon kan. Inte fel, men lite riskabla. Därför att det riskerar att väcka en sorts avundsjuka och att se på andra och tänka jag skulle vilja kunna samma. Och det är inte vitsen. Men det är klart att det kan ju också vara positivt i vår andliga utveckling och tillväxt att säga åh, jag skulle vilja få mer av den heliga ande. Jag skulle vilja få utvecklas mer. Men att också inte känna sig mindervärdig för att jag har en gåva som inte syns lika mycket i församlingen som till exempel den profetiska gåvan eller någonting sånt. Utan att verkligen förstå att min gåva är lagd hos mig för att vara till nytta. Och min gåva är säkert också anpassad efter den personlighet och de andra kvaliteter som jag har. Så att det blir en gåva som blir naturlig för mig att bära med mig genom livet. Gud behöver inte att kroppen har flera ögon eller fler öron än nödvändigt, utan det ska finnas en balans hela tiden. Då blir det ju två farliga tankar här. Den ena tanken är: jag behövs inte. Den andra farliga tanken är: jag behöver inte dig. Det ena, det är att vi tänker för lite om oss själva. Mindervärdighet. Tänker, vem är jag i det här sammanhanget? Alla andra är så duktiga. Min gåva är inte så utvecklad, eller jag vet kanske inte ens vad min gåva är, eller så. Och så tänker vi, jag behövs inte här. Det andra är precis lika fel. Det är att vi tänker, jag är tillräcklig själv. Jag kan själv. Jag behöver inte de andra. Och det brukar vi kalla för högmod då. Och båda två är precis lika fel. Paulus vill pränta in i oss: ni är alla delar av en och samma kropp. Alla behöver ni varandra. Om en del saknas, då är kroppen handikappad. Eller lite satt ur spel. Inte fullständig på något sätt. Så du och jag behöver varandra. Det är församlingen. Då blir det som att det här kapitlet går från att inledas med att innan ni var kristna, då drogs ni viljelöst med till de stumma avgudarna. Och i slutet av kapitlet så är det: ni har valt att gå in i en ny ande. Alltså, ni har valt att bjuda in en ny ande i era liv. Ni har valt den heliga ande. Och därför hör ni nu hemma. Ni behöver inte söka längre. Ni har förts hem. Jesus är Herren. Och ni utrustas med gåvor. Inte för att bli märkvärdiga, utan för att kunna tjäna i det allmänna församlingslivet. Och då inser vi att vi är en del av en större enhet. En del av den stora berättelsen. Var och en av oss har en plats, en pusselbitsplats där just vi passar in. Vi behövs. Och vi behöver varandra. Så frågan lite så här till avslutning är: vad drar mig? Och vad drar oss? Dras vi viljelöst med i världens allmänna surr? Är det pengarna som drar mig? Är det karriären som drar mig? Är det någonting annat med framgång eller andra saker som drar mig? Som motiverar mig, som får mig att gå upp på morgonen, som får mig att hänge mig och lägga mitt liv någonstans? Vad är det som formar mina vardagliga beslut? Och vad är det som får mig att känna mig värdefull? Vad är det jag springer efter? För det finns också i vår tid gott om stumma avgudar. Men mitt ibland de här stumma avgudarna så finns den helige andes röst som säger precis tvärtom. Se på Jesus. Håll dig till Jesus. Spring inte runt och jaga allting, utan följ Jesus och bekänn att Jesus är Herren. Sen kommer vi lite grann in i nästa kapitel. För kapitel 12 avslutas med en kort liten vers som säger så här: sträva efter de största nådegåvorna. Sträva efter de nådegåvorna som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. Eller i en annan översättning, en väg som är större än alla andra, säger Paulus. Och där slutar kapitel 12. Och sen börjar kapitel 13. Och det har ni hört läsas på varenda bröllop nästan som ni har varit på. Därför att det är kärlekens lov. Kärlekskapitlet. Det som vi... och det kommer precis efter allt det här. Så mitt i eller precis efter undervisningen om nådegåvorna, då säger Paulus: det finns en väg som är större än alla de andra, och det är kärlekens väg. Varför? Jo, därför att du kan tala profetiskt och ändå sakna kärlek. Du kan tala i tungor och ändå sakna kärlek. En människa kan ha en fantastisk tro och ändå sakna kärlek. Och då säger Paulus, då är det bara tomt. Då är det ekande symbol. Det är bara tomhetsskrammel för att imponera eller för att synas. Så det är som att det finns två räcken runt nådegåvorna för att liksom hålla dem på plats. Det ena är: pekar det på Jesus, lyfter det Jesus, hyllar det, visar det på Jesus. Ja, det är det ena, liksom gränsen. Går det utanför det, då är det inte den helige ande. Utan är det den helige ande, då visar det på Jesus. Och det andra räcket är: görs det i kärlek. Är den som frambär de här profetiska budskapen fylld av kärlek? Är den som är stor och predikar eller har stark tro eller gör kraftgärningar? Ja, det är kanske imponerande, men är det kärlek? Drivs det av kärlek? Och i den korridoren, i den verkligheten, där byggs församlingen med nådegåvor som bygger upp oss tillsammans. Förde mig närmare Jesus och gjorde mig mer kärleksfull. Då är det anden. Amen. Herre, tack för att det här kapitlet får finnas i Bibeln. Tack för undervisningen av hur vi får betyda någonting för varandra. Hur vi får finnas med i ett större sammanhang, bära varandra, stötta varandra och finnas till hjälp för varandra. Herre, hjälp mig och alla som är här idag att våga söka och utvecklas i de gåvor vi har fått. Utan att för den skull dras med i avundsjuka och jämförelse med andra. Herre, hjälp oss att söka dig först och bekänna dig som Herre i våra liv. Amen.